Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre frälsare, visa oss din kärlek så att vi får se den fullkomliga glädjen och så att vi skulle kunna återspegla något av den bland våra medmänniskor och så vara med och sprida den fullkomliga glädjen bland oroliga och uppgivna människor. Amen. Som vi sa tidigare är temat idag i världen men inte av världen. Och vi hörde redan evangelietexten från Johannes evangeliets 15 kapitel. En del av Jesu avskedstal. Där han, som han sannolikt undervisade när han med sina lärjungar redan var ute i och såg på eller gick förbi vingårdar. Vi ska läsa den här texten en gång till. Det är viktigt att vi präntar in de här orden. Jesus sa, om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Har du någon gång känt en riktigt fantastisk bubblande glädje? Jag kan tänka mig att vi har upplevt glädje riktigt så där ordentligt. Men hur länge varar den där glädjen? Är det kanske borta till nästa dag? Vi har inte en sån glädje som räcker precis varenda dag. Så att varenda dag ska vara full av glädje. Nej, långt därifrån. Det finns så mycket sorger och bedrövelser här i världen. Men när Jesus lovar en fullkomlig glädje, så då ska den aldrig ta slut. Jesus talar de här orden på väg mot sitt lidande alldeles före sin ångestfyllda kamp i Getsemane. Den här predikan inleddes i övre salen där Jesus instiftade nattvarden. Hans tal avslutas med hans översteprästerliga förbön i Johannes evangeliets 17 kapitel. Nu kan man fundera, hur kan han tala om en fullkomlig glädje när han just ska stå inför de mest fruktansvärda av alla dagar? Med gränslös ondska och svartaste hat från hans fiender. Ja, vi kan säga att texten innehåller verkligen stora kontraster. Från den allra strängaste lag till det allra ljuvligaste evangelium. Låt oss börja med den stränga lagen. Lagen handlar om vad vi ska göra. Vad är det som är strängt i de ord som Jesus talar här? Tänk till exempel på de här orden. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det var mycket fordrat det. Med en kärlek som går i döden för sina vänner. Kan vi älska som han? Kan han kräva att vi ska göra det? Vi sjunger ju en sång. Aldrig har någon älskat som han. Också orden, om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Det är oerhört stränga. Håller vi hans bud? Om vi inte kan svara ja på den frågan, hur vet vi då att Guds kärlek finns i oss? Tänk om jag missar något. Missar jag då också hans kärlek? Samma allvar ser vi om vi Jämför de här orden med aposteln Jakobs undervisning. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Nu vet vi att ingen enda människa kan hålla hela lagen, så att hon inte skulle bryta mot något enda av Guds bud. Det gäller nämligen inte bara att hålla de yttre buden, utan också att vara ren i sitt inre. Att inte låta någon oren begärelse eller tanke ens slå rot. Det gäller att vara fullkomlig. Om ni håller mina bud, de orden drabbar oss med insikten att det står dåligt till. Vad har Jesus för orsak att älska oss, så som vi beter oss i ljuset av Guds 10 bud? Särskilt om vi jämför vår kärlek med Jesu kärlek. Vi kommer utan tvivel till korta. Förhoppningen att vi ska hitta någon glädje i att undersöka hur stark vår kärlek är och hur bra vi håller Guds bud, den försvinner nog som morgondag i solsken. Vad återstår? Jo, att vi inte ens kan räkna oss som Jesu vänner. Ännu mindre som hans tjänare. Men Jesus hade en avsikt med vad han sa. Just då när han var på väg mot den största tänkbara smärta och ett lidande som saknar motstycke på denna jord. Han kom nämligen med det ljuvligaste evangelium. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Jesus stod inför sin höjdpunkt. Inför höjdpunkten på hans bana. Och vilken höjdpunkt? Det är att spikas upp på ett kors. Högt upp ovanför människor naturligtvis. Men vilken ångest. Han svettades blod i ett semane. Han utsattes för den grymmaste tortyr människor har hittat på. Och hans lärjungar skulle bevittna det. Med skräck och fasa. Ja, vi vet inte om alla vågar vara där. Det gjorde de knappast. Tänk på Petrus. Hur han hade bedyrat sin trohet och Jesus hade avslöjat att han ska komma att förneka honom. Vilken smärta upplevde inte Petrus under de här dygnen tills han fick möta den uppståndne. Då Jesus vände sig om och såg på honom, då grät Petrus bittert. Men hur kan Jesus tala om glädje i det sammanhanget? Hur kan han tänka att hans lärjungar ska kunna glädja sig när de står inför en sådan fruktansvärd katastrof? Och det finns mera som kan grumla glädjen. För strax efter vår text fortsätter Jesus. Om världen har hatat mig så ska ni veta att den har hatat... Om världen hatar er så ska ni veta att den har hatat mig före er. Lite längre fram säger han: detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De kommer att utesluta er ur synagogorna. Det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Är det tal om en fullkomlig glädje? Är det inte snarare ett ämne till sorg, ett hemskt straff? Ja, om det vore ett straff så skulle det inte kunna klandras. Det skulle vara helt rättmätigt. Rövaren på korset sa: vi lider vad våra gärningar är värda. Det får vi också säga. Våra syndare är orsak nog till att vi skulle bli hatade och få lida. Men nu är det här inget straff. Det här är en förmån att vi får gå i Jesu fotspår. Och han har också sagt en annan märklig sak i Lukas 6. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Gläd er, hoppa av glädje. Så glada borde vi bli om människor hatar oss och stöter bort oss, hånar och smutskastar oss och ljuger om oss. Det är inte märkvärdigt. Så här kommer evangeliet med ett budskap som går rakt emot det som vi tycker är naturligt och förväntat. Det här beror på något helt annat än att vi skulle hånas för att vi syndar och inte kan älska som vi borde. Petrus förklarar saken så här i sitt första brev. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Prisa Gud, det är ett uttryck för glädje. Det är för Kristi namns skull som det här som för människor är hån, hat och lidande blir till glädje och härlighet. I det som Jesus gjorde för oss när han genomlevde de fruktansvärda timmarna av lidande inför överste prästarna Herodes och Pilatus och när han slutligen hängdes på korset, det var den största skymfen människa kunde utsättas för. Då vändes lidandet till seger. Korset som var det mest avskydda tecknet på mänsklig pina och förnedring och död blev symbolen för seger och liv. Den här glädjen omvittnas också i Apostlagärningarna 5. Apostlarna Petrus och Johannes hade gripits av stora och förts inför stora rådet för att de predikade den uppståndne Messias. Så fick de inte göra. De hade blivit förbjudna att göra det, men de kunde inte låta bli. Och sen så blev de bestraffade, men de klarade sig med livet i behåll den här gången. När de kom ut från rådsförsamlingen, stora rådet, så gladdes de. Det heter så här. Apostlarna gick ut från stora rådet glada att de hade ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Har ni följt med nyheterna de senaste dagarna så kanske ni har hört att det pågår en annan process mot en bekännare. Riksdagsledamot Päivi Räsänen har nu blivit åtalad av riksåklagaren på 3 punkter för att hon håller fast vid Bibelns ord när det gäller det kristna äktenskapet. Hon hotas av rättegång och inte bara en, utan det kommer att gå till högre instanser. Det kan bli en flerårig process. Hon gläds samtidigt. Hon får vittna inför de här domstolarna om sin tro. Men det här vittnesbördet borde ju biskoparna har kommit med. Jag har inte hört någonting som skulle ha sagts från deras håll för att försvara Bibeln och henne. Nej, de anser det var bättre att bli hedrade inför landets folk än att bli förnedrade för namnets skull. Jesus vände på begreppen. Därför kan också vårt liv vara en glädje mitt i de yttre bedrövelser som vi ofta upplever. Bedrövelserna finns för våra synders skull, men de kan vändas i glädje. Den stora glädjen är att vi får vara Jesu vänner. Jesus ger oss klart besked varför vi får vara hans vänner. Vi ska se på frukten av Jesu vänskap. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Jesus gav sitt liv för oss. Han köpte oss fria från synden, döden och djävulens våld och han beredde rum åt oss i himlen. Annars skulle våra synder ha drivit oss till helvetet. Han betalade inte med guld eller silver utan med sitt heliga och oskyldiga blod. I himlen väntar han på att ta emot oss som sina vänner. I den fullkomliga glädjen som vi stundvis bara kan ana här på jorden. Den slutliga frukten av Jesu vänskap är att vi får ha hopp om den eviga glädjen i himlen. Han har inte lämnat oss i ovisshet. Tjänaren ska bara göra det som hans herre säger. Men som vänner har vi fått veta allt vad vi behöver veta. Det finns ingen oklarhet. Alla har syndat. Och vi har alla fått förlåtelse för alla våra synder efter hans nådsrikedom. Det här är fast och visst för var och en som hör Herren till genom dopet och tro. För vi har i dopet blivit iklädda Kristi rättfärdighet. Och nu är det så att det som han har gjort, det vill säga han har gjort allt, så har vi ingenting att yvas över som vi skulle ha gjort själva. Det gör han klart med orden: ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Det här gällde förstås i första hand hans lärjungar som han personligen kallade mitt i fiskerinäringen eller vid tullhuset. Han valde och han kallade. Och lärjungarna steg upp och följde honom. Samma förmån gäller oss som lever idag och som gläds över att Jesus vill vara vår vän. Det beror inte på att vi har valt honom, utan på att han har valt oss. Vad har han då tänkt om oss? Jag har bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Vi har fått en kallelse att tjäna honom. Det som han kallar att bära frukt som består. Det som vi själva kokar ihop och beslutar oss för, det leder ingenstans. Den frukten blir inte bestående, för ordspråksboken säger: människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren styr hennes steg. Den tjänst som Herren kallar oss till är inte tung, för det är inte vi själva som bestämmer frukten. Vi har inte ens gjort början. Det är han som har kallat oss. Han har bestämt om oss att vi ska bära frukt, sådan frukt som består. Här kommer dagens tema in i bilden. I världen men inte av världen. Den tjänst som Herren kallar oss till är i världen. Vi är satta att tjäna honom genom att betjäna vår nästa. Vi har fått olika utrustning och gåvor. Varenda detalj av den utrustning vi har fått är planerad av Gud. Han vill att den ska leda till något i denna värld. Men kraften till att göra det kommer inte av världen. Det är inte vi som tar förmågan åt oss. Det är inte vi som skapar frukten. Kraften och frukten kommer inte från denna värld, utan från honom som styr himmel och jord. Och som också är med i varje insats vi gör. Det är evangeliet som ger drivkraften. Och evangeliets kraft kommer från det himmelska hoppet. Det här understryks ännu mer av vad det kopplas till ett av Jesu många löften om bönhörelse. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Om vi skulle förstå vidden av det här löftet, som upprepas många andra gånger, då skulle vi verkligen fyllas av en sån glädje att vi skulle flyga. Då skulle vi hoppa av glädje. Han vill ge oss vad vi än ber honom om i Jesu namn. Visst är vår tro svag. För vi klarar ju inte att ta till oss såna starka ord. Vi kommer med invändningar. Jag har bett så många gånger och ändå inte fått något. Gud tycks ha glömt mig. Nej, han har inte glömt oss. Han vet vad vi behöver. Men vi kan inte alltid få precis det som vi vill. För vi har inget hum om vad som är bäst för oss. Men vi ska be om allt vi önskar. Och så får vi lämna allt i hans händer. Ske din vilja. Och vi ska be flitigt utan att tvivla på att han hör oss. När vi kommer till honom som barn i Jesu namn. Det här ska vi höra mer om nästa söndag. Då är det bönsöndag. Nu ska vi till sist se på den här tjänsten som Jesus kallar oss till. Kärlekens tjänst. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Håll mina bud. Det är en naturlig följd av den stora kallelsen som Jesus kommer med. Han ger oss nämligen del av sin omtanke om oss, sin vishet, som säger oss vad som är bäst för oss, för vår medmänniska och för världen. Skulle vi förstå vidden av hans kärlek, så skulle vi också inse att det som vi tänker ut är bara dårskap i förhållande till att vila i hans plan. Därför vill en kristen fråga efter vad han vill. Därför vill vi lära oss de 10 buden som Mose gav sitt folk på Sinai och lära oss hur Jesus själv och apostlarna tillämpade dem. Han har också gett oss goda förmaningar i apostlarnas brev. Och det är inte till för att förstöra vår glädje och göra vårt liv svårt, utan det är till för att hjälpa oss att leva så att både vi själva och vår medmänniska får leva ett liv i harmoni med Jesu vilja med oss och får del av den sanna glädjen. Som vi får uppleva fullkomligt den dagen då han kommer för att hämta oss. Och göra slut på det som här på jorden skymmer hans kärlek och förmörkar våra liv. Därför ska vi ta vara på hans bud och leva efter dem. Främst hans bud att vi ska älska varandra. Om vi någon gång upplever att vi ser frukten av vårt tjänande, så ska vi ändå inte yvas över det, utan minnas vad den allra viktigaste orsaken till glädje är, som Jesus sa till sina lärjungar, när de var fulla av glädje över att de hade fått makt över onda andar. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin kunna skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Amen. Det ska vi tacka för och be. Lär mig tacka, lär mig lova. Ack, det går så uselt än. Men det ska bli annorlunda där hos dig i himmelen. När jag fri från allt elände som här nere trycker mig, får med änglar och med helgon, därför evigt lova dig. Amen.